Kungen blir kyrkans herre. I sin kungaed hade Gustav Vasa förnyat löftet att bevara kyrkans rättigheter och privilegier, men han tänkte inte hålla sitt löfte. Liksom den gamle riksföreståndaren Sten Sture hade han en antiklerikal åskådning. Han ansåg att kyrkan var för rik och biskoparna allt för mäktiga. Hans avsky för biskopar var stor och äkta. Han skrev en gång om biskoparnas öden efter döden, citat, att de skola få gråt och tandagnisslan och sitta väl hett om deras fötter. Slut citat. Att kyrkan skulle betala skulden till Lübeck och avlöna hans knektar var han tidigt på det klara med. Under de första åren efter kungavalet började han lägga beslag på kyrkans inkomster. Ett värdefullt stöd hade han i sin kansler, Laurentius André, som var anhängare av den nya lutherska förkunnelsen. Mäster Lars lärde att kyrkans egendom egentligen var folkets egendom. Kungen tolkade dessa ord på sitt sätt. Folket var allmänheten och kyrkans egendom tillhörde följaktligen staten. Motsättningarna mellan kung och kyrka blev allt större. Biskop Brask ledde motståndet mot kungens planer och sökte samla de övriga biskoparna till en enig kyrklig front mot den världsliga makten. Följaktligen koncentrerade Gustav Vasa sitt angrepp mot honom. Hans fogdar fick i uppdrag att sprida ut nedsättande rykten om biskopen i bygderna. När biskop Brask lät trycka några antilutherska skrifter på sitt tryckeri i Söderköping, tog kungen tryckeriet i beslag. Tryckpressen blev från denna tid ett kungligt monopol. Det drog ihop sig till slutstriden mellan kungen och kyrkan. Den kom att utkämpas vid riksdagen i Västerås 1527. Hur det i detalj gick till vid denna så kallade reformationsriksdag vet vi inte. Den version som kungens krönikör Peder Svart har lämnat är starkt färglagd. Riksdagen var samlad i Dominikanklostret som låg på den plats där stadshuset nu står. Salen var så liten att den endast kunde rymma en del av de 300 riksdagsmännen. De flesta måste under förhandlingarna ha stått ute på klostergården och torde haft föga möjlighet att följa debatterna och besluten. Riksdagen hade samlats i en krissituation, den så kallade Daljunkern, kanske en oäkta son till Sten Sture, hade rest ett uppror i Dalarna och det kunde lätt sprida sig till det övriga riket. Kungen var den dominerande vid riksdagen och använde sig av upproret för att förmå riksdagen till ökade medelsbevillningar. I riksdagsbeslutet lovade man att hålla samman mot rikets fiender i Dalarna och annorstädes. Kyrkan skulle svara för kostnaderna av skulden till Lübeck och för armén. Biskoparnas, domkapitlens, kanikernas och klostrens överflödiga inkomster skulle tillfalla kronan. Biskoparna skulle dessutom avstå från sina borgar och klostren skulle förlänas åt adeln. Kungen hade vunnit adeln på sin sida genom att lova den en del av bytet från kyrkan. I riksdagsbeslutet hette det att adeln skulle återfå de gods som skänkts till kyrkor och kloster sedan år 1454. Om reformationen var riksdagsbeslutet mycket tystlåtet. Det förklarades bara att Guds ord skulle rent predikas allestädes i riket. Vid riksdagen utfärdade kung och råd dessutom en så kallad ordinantia som gick längre än riksdagsbeslutet. Kungen fick genom den kontroll över tillsättningen av alla högre kyrkliga tjänster. Biskoparna förbjöds att i fortsättningen söka påvlig konfirmation av sina ämbeten. Medeltidskyrkan hade fallit, kungen hade blivit kyrkans herre. Det fanns inte längre några hinder för honom att bemäktiga sig vad han ville av kyrkans tillgångar. Kyrkan var helt utlämnad åt den världsliga makten. Biskop Brask erkände nederlaget genom att omedelbart efter riksdagen gå i landsflykt till Polen.